Ja, vi ska fortsätta här och vi kunde plocka fram ganska mycket mera om just de falska profeterna. Men det blir kanske lite väl mycket att titta på alla ställen där Jeremia beskriver hur de falska profeterna går till väga. Jag kan ju ge några ställen som ni själva kan slå upp om ni vill och läsa mera. Kapitel 27 från vers 9 och framåt. Och från vers 14 och framåt står en hel del om de falska profeternas sätt att arbeta. Och kapitel 28 och kapitel 29 från den 8:e versen och från den 21:a versen. De ställena kanske kan räcka tills vidare. Nu ska vi se lite mera på hur folkets avfall ser ut. Hur synden beskrivs. Det här kanske verkar väldigt dystert. Dystra föreläsningar, men jag måste ju hålla mig till texten. Och det mesta i Jeremias bok, det är beskrivningar av folkets stora otacksamhet och av deras synd. Och det är ju svårt att förstå hur någon som vill stå på Bibelns grund kan förkasta arvsyndsläran och förringa folkets skada och syndens allvarlighet när man har läst Jeremia. Redan i första kapitlet i själva inledningen klargörs det ju att folket är avfälligt. I 16:e versen hette det ju: jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Och detta avfall, det skildras sedan ständigt boken igenom. I kapitel 2 till och med 3-5 har vi profetens första tal, förmodligen från Josias tid. Och där kan vi se hur folkets otacksamhet mot Guds nåd och godhet kommer fram från den 7:e versen. Jag förde er in i det bördiga landet och ni fick äta av dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit in, orenade ni mitt land och gjorde min arvedel till en styggelse. Avfallet kommer alltså tidigt. Och vi ser att det avtecknar sig i grälla färger mot Guds stora nåd och godhet. Godheten, frälsningen, nåden kommer där först. Gud erbjuder inte frälsningen först efter det att vi kvalificerar oss. Det är att vända det hela bak och fram. Men många gör det felet. De menar att först måste vi kvalificera oss för frälsningen. Först får vi frälsningen. Först räddas folket ut ur Egypten, fastän de är riktiga skurkar, hårda och elaka och trotsiga, så får de frälsningen av nåd alena, på grund av Guds löfte som han har givit långt tidigare till Abraham, Isak och Jakob. Han håller sitt löfte, han är trofast och han ger frälsningen åt ett hårdnackat folk. Och det är ju meningen att denna nåd, denna enorma godhet ska omvända människan, ska tända förtroende för Gud. Men denna godhet och frälsning möts ofta och i regel av otacksamhet. Och det nämns alltså här: ni fick äta av dess frukt och dess goda, men när ni hade kommit dit in, orenade ni mitt land och gjorde min arvedel till en styggelse. Hela Israels historia är ju avfallets historia. Man har ju ibland frågat så här bland bibelkritiker: hur kommer det sig att Israels historia har bevarats? Hur kommer det sig att den finns i en följd från tidig tid och framåt? Och att man här också ger vittnesbörd om vem Herren är. och att han är en helt annan gud än Moabs gud och Egyptiens gudar och så vidare. Jo, har man sagt, det beror på att Israel var unikt. Det var det stora med Israel att man kunde skriva så här fint och få fram såna här fina tankar. Men så var det ju inte. Det är inte på grund av Israels begåvning eller att de var bättre än andra folk som vi har i Bibeln, som vi har gamla förbundet. Texterna säger ju själva, ni var värre än andra. Ni hade en hårdare panna än andra. Utan orsaken ligger ju i Gud, i hans fria utkårelse, i hans namn, i hans eget väsen, i hans kärlek. Och det finns ju faktiskt inget annat folk som har skrivit sin nationalhistoria på det här viset, att man skildrar sina egna felsteg och sitt trots, och att man är korrumperad och ovärdig och falsk och svekfull. Utan när man ska skildra norrmännens historia eller svenskarnas historia, då vill man ju lyfta fram hur duktiga vi är och vilka hjältedåd våra fäder har åstadkommit. Men här så är det en avfallets historia. Ja, man får till och med veta att Israel är naturvidrigt, är värre i sitt förhållande till Gud än vad djuren i naturen är mot, förhåller sig till skapelsen och dess ordningar. Man handlar emot de naturliga ordningarna. Kanske kommer ihåg att redan Jesaja skildrar detta drastiskt genom att säga, en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting, mitt folk förstår ingenting. Eller som i morse när man var hemma hos backen och katterna kommer och stryker sig kring fötterna på en, och blir de för närgångna och man har inte tid med dem, så kanske man knuffar iväg dem lite bryskt, och de slår inte tillbaka utan lite snällt kommer de om en stund igen och spinner och jag kan göra det till och med när de har krypit ut ur säcken som man har sänkt i brunnen, tagit sig ut, och de sitter och väntar på en på trappen när man kommer hem och visar kärlek. Men Israel känner inte sin ägare och sin herre och visar inte en naturlig aktning och kärlek så som djuren gör mot sina herrar. Och det här kommer också Jeremia in på flera gånger, och det ska vi kanske ge några exempel på strax. Förklaringen att vi har dessa skrifter kan alltså inte ges utifrån detta att Israel var särskilt fromt, särskilt gudfruktigt, hade så stor förståelse. Utan enda förklaringen som finns är Bibelns egen förklaring. Det är att dessa skrifter har inte kommit till på mänskligt initiativ och utifrån de tankar som uppstiger i det naturliga hjärtat, utan genom Guds styrelse och befallning, kallelse, utkårelse och inspiration. I den elfte versen här i kapitel 2 så visas just att folket är värre än hedningarna. Jag läser den elfte versen. Har väl något hedna folk bytt bort sina gudar? Och dock är dessa inga gudar. Och dock är dessa inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin ära mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över det ni himlar, förskräcks och bäva storligen, säger Herren. Till mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit, en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Alltså, hedna folken, de är mycket noga med sin gudstjänst och sin gudstyrkan. De tar vara på sina avgudar, de tar och låter guld eller överdrar de huggna och skurna träbilderna med guld och silver och gör dem snygga och fina. De går regelbundet dit och ställer dit blommor eller tänder rökelse och de faller ner. De jobbar verkligen för sina gudar. Och detta fastän deras gudar är bluff. Fastän deras gudar, de kan inte tala. De kan inte handla, de kan inte hjälpa. Men Israel som har en gud som inte är en skapelse av människor, inte en inbildning, inte ett människoverk, han föraktas. Honom vänder man ryggen, honom bryr man inte om. Det är väl märkligt. Vi kan också tänka på de sekter och religioner och sammanslutningar som är vid sidan av Guds rena evangelium. Som är vid sidan av Guds uppenbarade sanning. Är de inte oerhört ivriga i sin gudsstyrka? Tänk vad ivriga ofta Jehovas vittnen är. Eller hängivna muslimer. Eller avgudadyrkare långt in i Afrikas djungler. Vad de ligger i sin gudsstyrka. Vad de offrar. Så går detta igen som här skildras. Vi vet ju förklaringen. Vi vet ju att det genom syndafördärvet finns en aversion, en fientlighet, ett köttets hat emot sanningen med stort S. Det är därför. Och det som är falskt, det som är människokonstruerat, en falsk frälsningsväg, en gärningarnas väg till himmelen. Det finns ingen aversion, ingen fiendskap i vår gamla natur emot det. Utan det är tvärtom i harmoni med vårt kött. Det passar, det är förklaringen. Men så tokigt det har blivit, så oerhört groteskt det har blivit, så allvarligt. Följden har blivit av syndafallet. Att det kunde bli så katastrofala följder av Adams och Evas olydnad i paradiset. Att det har blivit så bakvänt, så naturvidrigt. Så det som inte kräver massa saker av oss och tvingar oss till att gå som trälar och kämpa med våra egna gärningar, lovträlar. Tyngda och suckande. Utan vi får vara fria Guds barn av nåd alena. Och vi får all hjälp. Inte bara fram till dess vi ska dö, utan förbi döden. Genom döden. Och vi får inte bara liv tills vi blir 300 år, utan evigt liv. Det förkastar vi. Det vill vi inte höra om. Och den guden som är så stor, honom möter vi med fiendskap. Det är implanterat i den fördärvade människan, fiendskap. Paulus säger i Romarbrevet 8:7, köttets sinne är fiendskap mot Gud. I mina lemmar finns en lag som ligger i strid mot den nya människans sinne och vilja. Jag fattar inte vad jag gör. Det jag vill till min nya, nyfödda människa genom tron, det gör jag inte. Och vad jag inte vill, det gör jag. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? I den 20:e versen i samma andra kapitel skildras avfallet som ett brytande av förbundet. För länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sade, jag vill ej tjäna. Och på alla höga kullar under alla gröna träd lade du dig ned för att öva otukt. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av ett främmande vinträd? Här ser vi hur profeterna är ett i tro, lära och bekännelse. hur Jeremia och Jesaja har en rätt och sann kyrkogemenskap. Jesaja har förkunnat samma sak. Han har talat om vingården i 5:e kapitlet. Låt mig sjunga en sång om min väns vingård. Min vän, han hade en vingård. Han planterade den på bästa sätt. Han satte dit ädla vinstockar. Och han väntade att det skulle bli fina frukter. Goda, men det blev stinkande frukter. Och här samma sak. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt genom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av ett främmande vinträd? Och när det står att man överger Herren och istället övar otukt, så syftar det ju här i regel på att man överger Herren för andra gudar. Gemenskapen, den rätta gemenskapen med Herren, det är ju ett kärleksförhållande. Och när man överger Herren och istället dyrkar baalerna, så är man otuktig. Man överger den rätta kärleken och det rätta förbundet. Det kan till och med ibland liknas vid ett äktenskapsförbund. Herren är min man och jag är hans brud. Och så går jag till andra älskare. Och Jeremia använder ofta det språkbruket och liknar kontakten med egyptierna för tröstan på människoverk och människor. Eller när man har öppen konkret avgudadyrkan, det är att man älskar med främmande älskare. Man är otuktig. Och så liknas folkets ondska avfall gång på gång vid otukt. Och i linje med samma språkbruk så skildras också folkets stora villighet att synda, stora iver att synda vid brunstiga människor. I 24:e versen: du är lik en vildåsna fostrad i öknen, en som flåsar i sin brunst och vars brunst ingen kan tygla. Om någon vill till henne behöver han ej löpa sig trött. När hennes månad kommer träffar man henne. Med stor iver och flit praktiserar man sin avfällighet. Man kan säga att man upptänds inte av kärlek och begär till den äkta Herren som har gjort så mycket gott för sin brud, utan man upptänds av vild brunst till alla möjliga andra. Och sen när nödens tid kommer och domen ska gå i fullbordan över Jerusalem, var är då, säger profeten, det står inte just här men längre fram, var är då dina älskare, de som du litade på, de som du bolade ihop med? Var är de nu? Har du någon nytta av dem? Kan de nu hjälpa dig? Då är de allesammans väck. Ingenting att lita på. Ger ingen hjälp. Man har blivit lurad. Så vill man, heter i slutet på 25:e versen, älska det främmande. Efter dem vill jag följa. Från den 27:e versen så skildras hur denna otukt tar sig uttryck i avgudadyrkan. Man säger till trästycket: du är min fader. Man säger till stenen: du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men när olycka är på färde, då ropar de: upp och fräls oss. Var är då dina gudar, det som du gjorde åt dig? Må det stå upp. Kan det frälsa dig i din olyckas tid? Ty så många som dina städer är, så många har dina gudar blivit juda. Hur kan ni gå till rätta med mig? Ni har ju alla avfallit från mig, säger Herren. Förgäves har jag slagit era barn, de har inte velat ta emot tuktan. Ett svärd har förtärt era profeter som om det var ett förhärjat lejon. Du onda släkte, ge akt på Herrens ord. Ja, här kan vi ju läsa rad upp och ned, sida upp och sida ned. men vi hinner inte läsa allt sammans. I tredje kapitlet fortsätter samma tema med att man är otuktig tillsammans med många älskare. Det är sagt om en man skiljer sig från sin hustru och hon så går bort från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då åter komma tillbaka till henne. Blev inte då det landet ohelgat? Och du som har bedrivit otukt med så många älskare, du vill ändå få komma tillbaka till mig, säger Herren. Från den sjätte versen så skildras avfallet också som otukt. Har du sett vad Israel, den avfälliga kvinnan, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev där otukt. Och man har inte heller tagit varning av hur det gick för syster Samaria. Alltså systerfolket som gick under 722 eller 23. Det står sedan i slutet på sjunde versen. Hennes syster Juda, den trolösa kvinnan, såg det. Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från Israel, den avfälliga, och gett henne skiljebrev, då cirka 722, just för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes dock hennes syster Juda, den trolösa, inte av detta, utan gick lika så bort och bedrev otukt och ohelgade så landet genom sin skamlösa otukt när hon begick äktenskapsbrott med sten och trä. Ja, avfallet skildras alltså mycket konkret som otukt, och Hesekiel gör på samma vis. Han som fördes bort i fångenskap vid den första deportationen 597, då när Nebukadnessar kom och tog också kung Jojakin till fånga. Hesekiel skildrar avfallet under bilden av otukt så oerhört konkret i kapitel 16 och kapitel 23, att judarna kom att förbjuda att man läste dessa kapitel för de inte vuxna barnen. Men som vi vet så är Bibeln inte pryd, utan den går rakt på sak. Den beskriver saker så att vi häpnar och tänker, hur kan detta stå i Bibeln? Den vitmenar inte, den överskyler inte, överkalkar inte, utan den blottlägger synden i hela dess vidd. Och den talar inte i omskrivningar som är obegripliga, utan mycket tydligt och mycket klart. En del är så oerhört klart så att när jag ibland försöker att arbeta med en nyöversättning, så vet man inte om man ska våga skriva de ord som egentligen står i grundtexten. Själva grundtexten uttrycker sig oerhört konkret och klart. Ja, synden skildras också som hyckleri. Det står redan här i tionde versen i kapitel 3. I tjugonde versen talas återigen om trolösheten. Och så har vi då kapitel 5, hela kapitlet. Jag hoppar nu över kapitel 4. Kapitel och resten av kapitel 3, det kunde vi också ha talat om. Kapitel 5 talar i sin helhet om Judas totala fördärv eller korruption. Så här är det rad upp och ned skildringar av ett fruktansvärt avfall. Och när det då heter att domen måste oundvikligen komma, så nämns det ändå nu och då att Herren ska inte göra alldeles slut på sitt folk. Han ska rädda en liten rest. Och det är ju genomgående i Bibeln. Det kommer fram redan genom Mose undervisning i femte Mosebok 28. En ringa hop, en kvarleva, blir räddad. Det finns alltid några som blir räddade. Det är inte frågan om någon massomvändelse, att hela folket blir räddade därför att Gud nu har fört dem ut ur Egypten och utkårat dem till detta höga uppenbarelseuppdrag under gamla förbundets tid. Utan det är frågan om en kvarleva. Och texterna säger också att det finns en kvarleva från detta förstockade folk ändå fram till yttersta dagen. Och därför får inte den kristna församlingen resignera och tänka att nu är alla från Israel och Juda efter köttet förstockade och ingen kan omvändas. Fastän det ibland kan se så ut när man hör ett fräckt förkastande av Herren Kristus som Guds son och som Messias, så ska vi komma ihåg att missionen måste fortsätta inte bara åt hedningarna till utan också åt judafolket. Det finns en kvarleva ändå fram till den yttersta dagen. Och här i femte kapitlet heter det också att en rest finns där. Storma då hennes murar, vers 10, förstör dem dock utan att alldeles göra slut på henne. Och det där upprepas flera gånger i vers 18. Dock vill jag på den tiden, säger Herren, inte alldeles göra slut på er. Och går vi till 31 kapitlet, där det talas om det nya förbundet som ska slutas med Israels hus och Judas hus. Och lägg märke där att det nya förbund som vi lever i och som vi tillhör och där vi har inympats, fötts in genom evangelium om syndernas förlåtelse för Kristi skull alena. Det nya förbundet är ett förbund med Juda hus och Israels hus. Att det är frågan om den kristna församlingen som Guds rike, det troende som det sanna Israels hus, det kan vi inte tveka på. Det vet vi av bland annat Hebreerbrevet, som citerar Jeremia och tillämpar dessa ord om det nya förbundet. Se, jag ska sluta ett nytt förbund på just vad som sker genom Kristi verk. Det är den kristna församlingen. Det är de judar som tar emot och tror. En skara apostlar och det kommer flera judar till tro. Men i detta sanna Israels hus och judahus inympas hedningar. Då går det i fullbordan som redan Jesaja hade sagt, att hedningar ska komma strömmande till Jerusalem. Det sker när den ena hedningen efter den andra enligt apostlagärningarna blir omvänd och kommer in. Och då går också Amos profetia i fullbordan, som jag sa igår kväll, att Davidsriket, Davidstältet, Davidshyddan, den fallna, uppreses igen. Och den innehåller då, rymmer människor från alla möjliga folkslag, stammar, folk och tungomål. De som inte har förstått vad som är det sanna Israel och det sanna Davidsriket och det sanna fridsriket, de brukar ibland, när de vill hävda att det finns, att kyrkan inte är Guds rike utan en parentes för sig, och att det enda sanna gudsfolket och gudsriket är på något sätt fortfarande Israel efter köttet och inte efter anden, då brukar de hänvisa till att det här i Jeremia 31:31 står att det nya förbundet slutes med Israels hus och judahus. Se här, säger man, det står ju Israels hus och judahus. Ja, just det. Det är det som är poängen och mycket viktigt att lägga märke till. Och när man driver, som man så ofta gör i vår tid, en syn på det yttre Israel och staten Israel och Israel efter köttet som Guds folk och rike efter köttet, så måste man koppla ifrån Nya testamentet och mena att dess undervisning och tolkning av profetiorna är på sidospår eller inte träffar rätt eller är en egendomlig parentes. Men så är det ju inte. Vad Kristus säger och vad hans apostlar säger och vad vi läser i Hebreerbrevet, det är den sanna och rätta förklaringen och tolkningen och vittnesbördet om den sanna fullbordan av löftesorden till Israel i Gamla testamentet. Och det går inte att tveka om den saken om man bara låter texterna gälla som de står. Nu ser vi här i Jeremia 31:31 och framåt att det ska slutas ett nytt förbund. Och det jag nu tänkte nämna i detta sammanhang, det är just hur är det då med Israel efter köttet? När det nu är så ont och när bara en rest ska bli räddad. Jo, det kan vi se om vi läser verserna 35 till och med 37. Det är de verser som följer direkt efter orden: jag ska förlåta deras missgärning, deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Då står det: så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, han vilkens namn är Herren Sebaot. Först när denna ordning inte mer består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk. Ja, så säger Herren, först när himmelen blir uppmätt där ovan och jordens grundvalar utransakade där nere, först då skall jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad det har gjort, säger Herren. Vad betyder det här? Jo, den slutliga och fulla förkastelsen av Israel efter köttet på grund av de svåra synder som vi här har gett en rad exempel på. Den ska inte ske förrän himmel och jord förgås. Alltså inte förrän yttersta dagen kommer. Och varför då? Jo, därför att det ändå fram till yttersta dagen ska finnas kvar dels hedna folkslag och ett judafolk eller ett israelfolk efter köttet. Därför att Gud i sin nåd skall ändå fram till yttersta dagen plocka in i sitt sanna Israels hus människor, inte bara från hedna folken utan också från juda eller från Israel efter köttet. Det finns där ända fram till den yttersta dagen en kvarleva utkorad av nåd, som Paulus säger i Romarbrevet 11. Det är förklaringen. Och det kommer att bli så. Och det är också en förklaring till det märkliga att det folk som har fått lida så mycket, utsatts för en rad förföljelser och spritts ut överallt i världen, genomgått Hitlers svåra förföljelser, det finns fortfarande. Det har inte som Edom och Moab försvunnit. Finns inte något särskilt Edom längre eller något särskilt Moab. Det har gått upp och förenats med andra folkslag. Men fortfarande så finns det judar eller israeler efter köttet. Och ska så finnas ändå fram till den sista dagen, till domens dag. Och det ska också finnas hela tiden, fastän det ibland i förföljelsetider ser så mörkt ut för den kristna församlingen, en kristen församling som är det sanna Israels hus eller judahus. Det ska också finnas kvar och bestå till den sista dagen då det övergår från ett liv under korset till ett liv i evig härlighet. Helvetets portar skall inte bli det sanna Israel eller den sanna församlingen, Herrens jord, övermäktiga, får vi ju veta. Du lilla jord, du klena jord, det ser ju ut som de yttre makterna har makten och ska vinna, men så är det likväl inte. Och det är till tröst för den kristna församlingen i alla tider. Vi kanske, när vi ändå har Jeremia 31, 31 och framåt uppslaget ska säga lite mer om innehållet här. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga: lär känna Herren. Ty det ska alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Hur ska man förstå det här? Och hur kan det här stämma om det skulle syfta på den kristna församlingen? Att den ene inte ska behöva undervisa den andra. Vi vet ju hur mycket undervisning vi behöver. Och så lite vi förstår och vet. Vi måste ha mer undervisning. Och vi förstår fel och vi tar miste och vi är svaga. Och det är endast genom ordet som vi kan korrigeras och hållas på den enda rätta och sanna vägen. Hur kan då det här stämma när det här står: jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och så vidare. Jo, här handlar det just om det sanna Israel, eller den sanna kyrkan. Här handlar det om trons rike. Det ska man komma ihåg, att när det står lag, jag ska lägga min lag i deras bröst, så är det lag i dess vidare innebörd. Torah på hebreiska, det betyder ordagrant undervisning och används alltid om undervisningen från Gud. Herrens undervisning. Och den undervisning som gör att man blir fri och att man får en sann kunskap om Gud, så ingen behöver undervisa den andra. Det vet vi att det är bara evangelium. Det är evangelium som för oss i full gemenskap med Gud. Det är evangelium som gör oss till Guds barn. Det är evangelium som bor i den troendes bröst och hjärta och som gör honom till ett fritt Guds barn som kan ropa: Abba, kära pappa, kära fader. Guds barns frihet, därför att de är återfunna och befriade från träldomen under lagens, lovens förbannelse. Friköpta från djävulen, världen och domen. Här skildras alltså det troende. Här skildras det sanna gudsfolket. Och de är ju endast kyrka eller Israel i egentlig mening som är troende. Även om man har en yttre församling aldrig så stor, så är det kyrka eller församling eller Israel bara i överförd oegentlig mening. I egentlig mening så är endast de Israel eller kyrka eller Guds rike eller Guds folk som är sant troende. Ja, det här är en mycket märklig undervisning som profeten ger år 587, när Jerusalem är omgärdat av fiendehärar och ska gå under. Då förkunnar profeten: de här orden till tröst och styrka åt dem som kanske ska bli nedmejade. Eller om de inte blir dödade, så förs de bort i fångenskap. Då förkunnar profeten den här sanna friheten mitt under yttre ofrihet, tvång och fångenskap. Och så är det. Ja, jag tror att vi med de orden stannar nu och tar vårt uppehåll. Och sen fortsätter vi med den sista föreläsningen den här gången över Jeremia efter uppehållet.